God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaring hålls av Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Och vill du lyssna till det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen så kan du då höra här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 72.
Välkomna till Andreaskapellet och till bibelförklaringarna från Matteus evangeliet. Vi har kommit till Matteus evangeliets 26 kapitel och jag tror bestämt att vi ska göra vers 30 idag. Ja, vi ska göra lite mer än så. Vi ska försöka ta ett rejält tag i det här nu. För nu är det inte mer än två och en halv kapitel kvar. Och jag hoppas att vi ska kunna klara av det här till slutet på januari. Vi får ju göra något uppehåll här i mellandagarna. Så att det är väl frågan om vi klarar det. Men i januari konstaterar vi så är det 2 år. Så att det vore lämpligt att försöka hinna med till 2-årsjubileet. Tänkte jag. Innan vi tittar närmare på den här versen nu och följande verser så ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får ha möjligheten och får öppna våra biblar och läsa vad du har sagt. Men vi ber att du ska vara närvarande och att du ska tala genom ordet. Att du ska låta din heliga ande vara verksam i ordet och i våra hjärtan, i vår gemenskap. Så att vi allt bättre kan lära känna dig och förstå din vilja. Herre, tack för det som du har visat oss så här långt. Tack för den glädje som vi får i våra hjärtan. Den försmaken av den himmelska saligheten som vi får när vi förstår något av vem du är och vad du har gjort. Herre, tack för att fördömelsen är borttagen. Att befrielsen har kommit. Tack för rättfärdigheten som du klär oss i. Tack för det rena samvetet på grund av din offerdöd. Tack för framtid och ett hopp om din snara återkomst, om alltings upprättelse. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, den här sista versen i det här avsnittet, alltså vers 30, den lyder som så: när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. För förra tisdagen så gick vi igenom om påskmåltiden. Inte i detalj, men vi tog upp de viktigaste motiven. Och framförallt, jag vet inte om ni har lagt märke till det, så är det ju så att vi flera gånger har konstaterat att det verkar som att Jesus har allting under kontroll. När vi läser passionshistorien så kan man få intrycket av att han tappar kontroll för varje steg som sker här i utlämnandet. Men när man fördjupar sig i bibeltexten så får man inget stöd för att han skulle tappa i kontroll, utan snarare tvärtom. Men hans stund är kommen. Har vi också läst det uttrycket. Och hans stund är kommen, det betyder att nu är stunden då jag ska utlämnas i hedningarnas händer. Nu är stunden inne då jag ska offras på Golgata kors, som Johan har talat om flera gånger, men ingen har kunnat ta det till sig. Men det verkar som att Jesus är helt på det klara med vad som är i görningen. Och så instiftar han då nattvarden i den här påskmåltiden. Det är ju två måltider igen, skulle man kunna säga. Därför att å ena sidan så blir det i bildlig mening den sista påskmåltiden, eftersom här fullbordas ju påskmåltiden. Här fullkomnas allting. Och samtidigt som det fullkomnas så är det ju då den första nattvarden. Alltså någonting alldeles nytt, en helt ny dimension kommer. Och det är ett av de här motiven som vi hade uppe förra tisdagen. Nämligen det eskatologiska perspektivet, att himlen har börjat redan här och nu. Det var ju så i vers 29 att Jesus säger i samband med slutet på måltiden: från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Alltså han ser framåt emot himlen, som vi skulle ha uttryckt det lite förenklat kanske, och den måltid som ska firas där. Men saken är ju den att den måltiden har ju börjat redan i den här första nattvarden. Och vi kan förstå det här som att han inte ska dricka på nytt av det som vinstocken ger för den dag då jag dricker det på nytt tillsammans med er, som varje nattvardsfirande. Han är närvarande i och med undergestalterna av bröd och vin. Och nattvarden är den himmelska måltiden som vi firar i förtid redan här i tiden. Och det är förvisso så att många inte begriper vad det handlar om, men om vi lär känna Gud och lär känna hans vilja, så kan vi upptäcka att nattvarden är en del av den hemlighet som heter Kristus är mitt ibland oss. Och man kan åtminstone glimtvis, om jag bara talar för mig själv, förstå det väldigt påtagligt. Det finns ju många mässor som jag celebrerar när det här inte är levande. För det är ingenting som man kan ta sig på det sättet. Men det finns också stunder när det blir riktigt levande. Och man liksom anar det gränslösa rikets närvaro. Och så kan det säkert vara för varje kristen. Det är jag övertygad om. Men det där mysteriet med att Guds rike är mitt ibland oss, det är väl någonting som vi får upptäcka genom hela livet. Vi blir ju inte färdiga med det här. Utan det här är en del av det kristna livet, att leva i det här mysteriet som vi förstår delvis men inte helt. Och någonting som förundrar mig, som vi glömmer bort delvis också. Man upptäcker kärleken till Gud, man upptäcker det stora han har gjort, och så dagen efter så har man glömt bort det. Så när man ska tacka Gud så tänker man, jag har ingenting att tacka för honom. Medan det igår då var så levande. Imorgon så är det levande igen. Men det hör tydligen till livets villkor att det ska vara på det sättet. Jesus, han har nu etablerat den här måltiden med sina lärjungar. Och när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Och så slutade ju påskmåltiden. Den slutade med att man sjöng lovsången tillsammans. Och lovsången i det här sammanhanget är alltså saltaren. Och det är saltaren 114 eller 115 till och med 118. Jag tror vi ska slå upp där och se vad det var för något de sjöng. Saltaren var ju den tidens sångbok eller bönebok. Det var både och. Den användes både i den privata gudstjänsten, andakten, synagogutjänsten förstås, tempelgudstjänsten. Man sjöng välfärdssångerna när man gick upp till Jerusalems tempel. Och här finns då ett antal sånger, 114-118, som sjöngs i avslutningen på påskmåltiden. Är det inte förresten fascinerande att när man läser de här, ni ser 114, den har rubriken Herrens under vid uttåget ur Egypten. När Israel drog ut ur Egypten och så vidare. Det var ju det som påsken handlade om, den sista natten i Egypten. Då sjöng man den här, och i vers 115, eller vad säger jag, Psaltarpsalm 115, 116, 116 inte minst, lovsång för räddning ur dödsfara. Sen är 116, ja Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Kan ni föreställa er Jesus i den här sista natten? Efter det här som vi har talat om med förräderiet. Och han går mot Getsemane. Och så sjunger han. Han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv skall jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Det här sjunger Jesus när han går mot Golgata kors. 114, 115, 116, 1718. Här finns en ton av lovsång och förväntan. Titta förresten i 118 psaltarpsalmen, vers 21. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Ni kommer ihåg att vi har talat om det tidigare. Det är ju Herren själv då som är hörnstenen, som blir bortkastad, som blir ratad utav byggnadsarbetarna. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus, och så vidare. Det är ganska fantastiskt när man tänker att Jesus skulle ha sjungit det här. Upprymd i sitt inre, tillsammans med sina lärjungar. De kunde ju naturligtvis inte bara texterna utan också melodierna utantill. Och sjöng det här av hjärtans lust. Nu gick de ut i natten. Och så går de emot Getsemane. Och den natten, den här sista natten i Egypten, den kallas för en vakenatt. Och påsknatten, påskmåltiden var ju oerhört lång. Den tog ju hela kvällen och den höll på en bra bit efter midnatt också. Och hela natten var en vakenatt. Så det var inte bara så att Jesus, så att säga, på grund av omständigheterna kämpade och råkade vara vaken den här natten i Getsemane. Utan det hörde till hela liturgin. Man skulle vara uppe, vaken och vaka hela den här natten. Och vakan fick inte avbrytas. Och det bästa sättet för att hålla sig vaken, det var naturligtvis att sjunga och bedja. Så det gjorde alla judar hela natten. Inte bara Jesus som kämpade i Getsemane. Hans bön hade en särskild karaktär. Men det var många som var uppe och vakade den här natten. Det här var den natten då Israels folk skulle födas. Födslovåndernas natt. De skulle förlossas ut ur Egypten. Det här är den natten när Herren Jesus Kristus vakar hela natten. Födslovåndernas natt. När han ska ge sitt liv och förlossas in i sitt rike på ett fullkomligt sätt. Allting finns beskrivet i detalj i Matteus evangeliet. Faktum är att när man kommer till Matteus evangeliet, och vi kommer att se det ännu mer längre fram. Vi har redan sett det, men vi kommer att se det ännu mer längre fram. Så finns det inte särskilt mycket tolkningar i Matteus evangeliet. Ta bara en sån sak, jag har suttit med det i eftermiddag. I det 27 kapitlet, när han dör, då står det så här i vers 50. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Det står ingenting mer än så. Bara konstaterar Matteus. Jesus dog. Han gav upp andan. Men det finns inga utläggningar, inga tolkningar, utan bara ett konstaterande. Och så är det nästan i hela den här passionsberättelsen. Därför att det som är viktigt för Matteus, det är att visa att det här skedde i enlighet med skrifterna. Inte att tolka, utan att konstatera att så här var det förutsagt. Och jag gjorde en lista här på ett antal bibelställen. Jag tror inte vi ska läsa upp, ja vi kan läsa upp det, men vi ska inte slå upp det. Men om jag bara läser, ska se här nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jag har 17 profetier i Matteus kapitel 26 och 27. 17 stycken händelser. Till exempel 30 siklar silver, förrådd av en vän, övergiven av sina lärjungar, bespottad, hånad, slagen, köpet av krukmakarens åker, slagen på kinden, korsfäst, vin blandat med galla, betraktad som missgärningsman, begravd bland de rika och uppstånden från de döda. Alla de händelserna är ju förutsagda hos profeterna. Det är Zakaria 11, det är Saltaren 41, det är Jesaja 50, det är Zakaria 13, det är Mika 4, det är Saltaren 22, Saltaren 69 och så vidare. Och det här visar Matteus inte alltid genom att säga att så har det stått i skriften och därför så skedde det här. För så säger han ju ofta, men han säger inte det varje gång. Men många av detaljerna i de här i passionsberättelsen har en sån karaktär, sån ordalydelse, så att man ser att han har plockat upp det, så att säga, från Gamla testamentet. Och att det är Gamla testamentet som tillämpas när han skriver. Han skriver nyktert, sakligt. Det här var vad som hände. Men det är precis i enlighet med skrifterna. Och det är också syftet hos Matteus. Matteus, han skriver ju till judar och till judekristna som hade den här bakgrunden. Och han vill alltså visa dem hur Jesus är denne Messias som man väntar på och som man längtar efter. Men det är inte bara att det står utan att citera sig från Gamla testamentet. Därför att det är ju många gånger så att det också anges så som detta skedde för att det skulle fullbordas som var sagt genom profeten. Det är liksom ett tekniskt uttryck som kommer på var och varannan sida. Reflektionscitaten har vi talat om. Det är ju 12 stycken reflektionscitat. Nu har vi bara ett sånt kvar. Och det är 27, kapitel 27, vers 9. De är mycket speciella. Där är det här med krukmakarens åker som kallas för blodsåkern. Och då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia. Och här citeras ju det då. Men det var ett sånt bibelställe som man förmodligen aldrig hade uppfattat som någon profetia. Men som Matteus upptäcker eller lyfter fram som en profetia. Alltså bibelställen i Gamla testamentet som inte var något särskilt med, om jag uttrycker det så. Men sen så när man ser vissa saker som Jesus går igenom och använder det som någon sorts ficklampa och lyser in i Gamla testamentet, upptäcker man saker som inte ens rabbinerna själva skulle ha satt förknippat med profetier. Men Matteus gör dem till profetier, om jag får uttrycka det lite vanvördigt. Ta bara en sån sak som Saltaren 22 som Jesus citerar på, när han hänger på korset. Eli, Eli, lema sabachthani, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ju inledningen på Saltaren 22. Och hela Saltaren 22 visar sig är ju fylld med detaljer från korsfästelsen, från det som sker runt omkring korsfästelsen. Jag kommer inte ihåg nu hur många sådana profetier som jag upptäckte i Saltaren 22. Men vi kommer dit så småningom när vi kommer till 27 kapitlet. Och då hör ju till saken att Saltaren 22 var ju ingen messiansk psalm. Det finns ju många saltarsalmer, 150 stycken. Och ett 20-tal av dem är ju så kallade messianska saltarsalmer som handlar om den kommande messias. Men Saltaren 22 är ingen sån. Saltaren 22 handlar om den enskilde lidande människan. En klagosalm så att säga i allmänhet. Men Matteus ser ju plötsligt hur den går i uppfyllelse när Jesus dör på korset och vad som sker runt omkring korsfästelsen. Så blir den här saltarsalmen levande. Och plötsligt så är den ju som en sorts messiansk psalm. Eller vi kanske inte ska säga att det är en messiansk psalm, för det är ingen messiansk psalm. Men det stora som händer då, det är ju att eftersom det inte är en messiansk psalm, utan det handlar om vilken vanlig människa som helst som lider och beklagar sig inför Gud, så betyder det alltså att Guds messias Jesus Kristus har identifierat sig med vilken enskild människas lidande som helst. Alla vi människor som lider kan identifiera oss med Saltaren 22. Det ska ni se när vi läser den sen. Alla kan göra det. Och många judar har gjort det genom historien. Gjort det till sin psalm. Men Jesus, han har gjort det mer än alla andra. Och så blir den levande jord genom Matteus sätt att berätta. Ett annat sätt för Matteus att knyta an till och belysa Gamla testamentet och lyfta fram Gamla testamentets händelser, det är hans sätt att skriva. Om vi nu läser nästa avsnitt, alltså från vers 31 till 35, så ska vi se exempel på det som jag nu sa. Jag läser det alltså. Då sa Jesus till dem: denna natt ska ni alla överge mig. Ty det står skrivet: jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Jesus sa till honom: amen säger jag dig, denna natt innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Petrus svarade honom: om jag än måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna. Om en bibelutläggare tittar på en sån text och tittar på hur den är uppbyggd och ser strukturen i den, då konstaterar man som bibelutläggare att det här har Matteus återberättat på ett sånt sätt så att spänningen byggs upp genom en dialog. Jesus säger att herden ska slås och alla ska skingras. Petrus har en invändning. Jesus säger: jo, men det ska ske. Trappar upp det ytterligare. Petrus trappar upp det ännu mer. Säger: nej, men jag ska ge mitt liv. Och så ytterligare ett steg. Alla lärjungarna säger samma sak. Så han bygger upp spänningen i det här avsnittet. Och samtidigt som man bygger upp spänningen i avsnittet, alla så vet på något sätt alla vart det är på väg. Men han skjuter gripandet och korsfästelsescenen framför sig. Man får alltså vänta innan man kommer dit. Det är så att säga sättet att beskriva det här. Och det där sättet finns på andra ställen i Gamla testamentet. Och det kanske allra tydligaste exemplet, det är när Abraham får höra att han ska offra den enda sonen på Moria berg. Då ser man precis samma berättarteknik. De går under 3 dagar till Moria berg. Och under tiden så försiggås en dialog där spänningen trappas upp hela tiden. Och det kulminerar så småningom i att Isak säger: men var är offret? Och så skjuts det här framför oss. Så jag skulle tro att det stämmer det som man skriver i en del kommentarer, att de första judiska och judekristna läsarna av det här associerade rent språktekniskt, så att säga, strukturellt till en händelse som den. Den finns där i bakhuvudet på Matteus. Och ni känner alla till förmodligen berättelsen i första Moseboks 22 kapitel, när Abraham ska offra den enda sonen och hur det byggs upp och man skjuter det framför sig och man vet inte ens vem som ska vara offret eller var offret är någonstans. Och så kulminerar det när ängeln hindrar Abraham från att stöta kniven i Isak. Så här är det uppbyggt också. Här har vi den enda sonen som ska offras. Men händelseschemat skjuts framför oss genom det här sättet att skriva. Så det var nog en association som de kunde ha när man berättade den här händelsen mellan olika kristna, berättade för varandra och återberättade. Men så finns det en annan händelse, ett annat mönster, profetiskt mönster i den här berättelsen som är ännu tydligare. Jesus säger: denna natt ska ni alla överge mig. Ty det står skrivet: jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Det är ett citat ifrån profeten Zakaria. Men det är inte bara ett citat ifrån profeten Zakaria, utan profeten Zakaria berättar ju i flera kapitel om ett skeende, ett profetiskt skeende, ett profetiskt mönster. Och nu skulle jag vilja att vi tittar på det. Det är alltså Sakarja 9 började med egentligen. Sakarja, som var precis innan Matteus. Malaki, som är sista boken, och så Sakarja. Vi bara tittar, gör en översikt. Sakarja 9. 9:9. Där börjar det med att det står, och nu ska ni tänka då i bakhuvudet, hela passionsberättelsen. Vad är det Jesus går igenom? Vad är det som händer med Jesus? Vers 9, alltså Sakarja 9:9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, det Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Ni känner igen det när Jesus rider in i Jerusalem. Sen står det i verserna 11 och följande, har jag rubriken i alla fall, befrielse genom förbundsblodet. Kapitel 10, Herren har omsorg om sitt folk. Vi får bläddra vidare till 11 kapitlet. Där har du i vers 12. Och jag sa till dem, om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara. Då vägde de upp min lön, 30 siklar silver. Och Herren sa till mig, kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Och så vidare. Ni känner igen det. Så att det är inte bara intåget, utan det är också Judas Iskariot, de 30 silversiklarna, det är krukmakaren. Om du sen går till det 13 kapitlet. Ja, vi kan ta 12 kapitlet också förresten. 12 kapitlet i vers 10 tänkte jag på det där uttrycket 10b, alltså den andra halvan utav 12:10. Det ska sörja honom så som man sörjer ändesonen, har strukit under ändesonen. De ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem och så vidare. Och i det 13 kapitlet, vers 6, om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna? Alltså korsfästelsen. Då ska han svara dem, de har jag fått hemma hos mina vänner. Sen kommer du till den 7 versen, Sakarja 13. Svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, ty jag ska vända min hand mot de små. Där har ni det citatet som Jesus hade när de gick över till Oljeberget. Jesus är alltså införstådd med hela mönstret hos profeten Sakarja. Han genomlever det som Sakarja talar om. Nu ska ni se vad han säger mer här i det 13 kapitlet. Alltså profeten Sakarja. Han säger då i den 9 versen. Han talar om att 2/3 av folket ska utrotas och gå under. Men 1/3 ska lämnas kvar. Och så är den 9 versen. Den 3:e ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem som man luttrar silver. Pröva dem. Det ska åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga, detta är mitt folk. Och folket ska svara, Herren är min Gud. Det där finns också med i Matteus evangeliet. Men där har Matteus omtolkat det här. För när vi läser det, kanske till och med när vi läser det, så tänker vi på det judiska folket. Men när Matteus fullföljer det här profetiska mönstret i Matteus evangeliet, då tänker inte han på det judiska folket, utan den där 3:e som blir luttrad och som åkallar hans namn och som säger, och där Herren säger, detta är mitt folk. Det är alltså ekklesian, den kristna församlingen i Matteus evangeliet. Vi har redan tidigare talat om talat om hur ordet ekklesia, församlingen, de utvalda, finns bara vid tre tillfällen i alla fyra evangelierna. Och alla de tre tillfällena är i Matteus evangeliet. Det är Matteus evangeliet 16 kapitel där Jesus säger: du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min ekklesia. Och det kommer igen sedan i kyrkoordningstalet i det 18 kapitlet. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är min ekklesia. Och det vi har det framför oss nu i det profetiska skenet här i Matteus 26-27 också. Och hur ska det här gå till då? Jo, det var det vi hade här i Matteus 26, vers 32. Först då igen, citatet ifrån Zakaria. Jesus säger: denna natt ska ni alla överge mig, ty det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men en tredjedel ska överleva och uppstå. När jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Sen står det inte mer än så. Men här omtolkar Matteus Zakaria på ett sånt sätt så att den där tredjedelen som ska överleva och som ska vara Herrens folk, det är de här som efter uppståndelsen går till Galileen. Där uppstår så att säga den kristna församlingen. Just det där ordet, jag vet inte hur ni tänker på det, för den här tolkningen som jag nu ger er del av, den kanske man inte tänker på som vanlig bibelläsare. När jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Men som vanlig bibelläsare kan man ju undra varför han säger så för. Och särskilt så kan man undra, om man är observant, när du kommer till 28 kapitlet, alltså efter uppståndelsen. 28 kapitlet, vers 7. Då kommer Maria från Magdala och den andra Maria till graven, och graven är tom, och en ängel visar sig för dem och talar till dem och säger i vers 7: gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda, och se, han går före er till Galileen, står det. Nu börjar man ju undra, vad är det för någonting med det här med Galileen? Varför skulle de gå till Galileen för? Och tänk om de inte hade tänkt sig att gå till Galileen. I den 16 versen, också i kapitel 28, så står det i vers 16: de 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Han befallde dem att gå till Galileen redan den där natten när de var på väg till Getsemane, har vi ju sett. Och det är ungefär som om han inte riktigt litade på dem. Tänk ifall de inte går till Galileen. Så ängeln påminner dem direkt i samband med uppståndet som att man ska gå till Galileen. Och tack och lov, vi kan andas ut. Här står det i 16 versen att de gick till Galileen. Det var ju för väl att de gick dit. Tänk om de inte hade gjort det. Jag har inget svar på varför det var så viktigt att de skulle gå dit. Ja, men Jesus kunde ju uppenbart så ställen för dem. Men på något sätt så är det som jag tänker så här, att de skulle lära sig att göra som Herren sa att de skulle göra. Det är viktigt att vi gör precis som Herren säger att vi ska göra. Om Herren säger att vi ska gå till Galileen, då ska vi gå till Galileen. Och kan de inte klara av att lyda en sån enkel sak, hur ska de då kunna klara av det som är mycket större sedan? Om de inte kan göra någonting som kanske kan verka obegripligt, men att de gör det för Herrens skull, så varför skulle de göra sånt som är större sedan, om de inte kan lära sig att lita på honom i en sån här sak? Det finns ju ett annat exempel på ett liknande fenomen, när Jesus säger till dem: ja, ni har varit ute och fiskat hela natten, men nu tycker jag att ni ska kasta ut här på vänstra sidan. De har varit ute hela natten och nu har dagen kommit och går inte fiska mitt på dagen. Och så säger Simon Petrus: ja, på ditt ord vill vi göra det. De gör det fastän det strider emot all fiskekännedom om att det skulle vara något bra att göra på det sättet. Göran Larsson berättade om om rabbinernas utläggning av det här stället som ni kanske känner till. Det att i tredje Mosebok så finns det ett ställe där det står att man inte ska blanda ull och lin i samma tyg. Och när rabbinerna ska utlägga skriftordet, då kan det bli många, många utläggningar, och den ena behöver kanske inte vara mer rätt än den andra, men de försöker förstå ordet utifrån alla möjliga och omöjliga synvinklar. Men hur ska man förstå det här ordet? Det finns alltså ingen, varför får vi inte ha ull och lin i samma tyg för? Men det man har fastnat för genom århundraden är att man har kommit fram till att det budet har Herren gett oss för att vi ska lära oss att göra som han säger, även när vi inte förstår det. Det är rabbinernas tolkning. Kanske är något liknande med det här. Och de som gick till Galileen, de är embryot, de är kärnan som manifesteras i den nya ekklesian. Den nya församlingen som till och med profeten Zakaria har talat om. Som ska vara hans folk och där han ska få vara deras Gud. Det folket är vi intagna i, hör ni vänner. Vi är intagna i den församlingen. Och det är fantastiskt. Och det är också fantastiskt att veta att även om vi inte ens uppfattar Herrens röst alla gånger på det tydliga sättet. Och ännu mindre lyder i alla detaljer. Så är vi ändå upptagna i det, för det är ett nådens förbund. Vi lever i förlåtelsen, tack och lov. När jag säger det så betyder ju inte det att vi ska slå dövörat till. Tvärtom, vi borde ju vara extra lyhörda. Om vi missar Guds vilja i våra liv så ändrar ju inte det frälsningens faktum. Vi är fortfarande Guds älskade barn. Men att vi fortfarande är Guds älskade barn ska vi ju inte använda som en ursäkt för att inte göra som han säger. Utan tvärtom, vi ska vara lyhörda för vad Gud säger i sitt ord och vad han vill i våra liv. Det finns ett ord där i vers 31 då, som vi också har stött på tidigare. Där står att ni ska alla överge mig. Där används ordet, samma ord som skandalon, alltså stötestenen. Överges. Det betyder att man ska snubbla på den här stötestenen. Man ska snubbla på den. Man ska misslyckas. Man ska överge Herren. Och det har Herren talat om tidigare. Till exempel i kapitel 11. Vers 6. Det är när han skickar ut dem. Det är alltså utsändningstalet. Det stämmer inte. Ja, kapitel 11, förlåt, det var 10 jag tittade på. 11, det är ju Johannes Döparen då, ja, som frågar från sitt fängelse. Och så säger Jesus, ja, berätta för Johannes vad ni ser för något. Och så säger han, blinda får sin syn, lama går. Och så i vers 6, saliga den som inte snubblar, tar anstöt av mig, som inte kommer på fall på grund av mig. Alltså det finns en risk att komma på fall när man möter Jesus. För Jesus är så mycket större än vad vi är. Eller om vi uttrycker det negativt, vi är så tröga, vi är så inskränkta i oss själva. Så vi har svårt för att ta emot till och med hans nåd, hans kärlek och hans förlåtelse. Men salig är den som inte stöter sig på Jesus, utan som kan tillgodogöras i hans evangelium. Ordet skandalon finns i 13 kapitlet, vers 57 också. Det är alltså efter liknelsetalet. Han har avslutat liknelsetalet i vers 53 och går till Nasaret. Och där tycker de ju att han är ju bara Josefs son. Och så står det i vers 57, de tog anstöt av honom. Där har vi det ordet också. Så det hände. Och det händer än idag. Om det nu är någon som tvivlar på det. 18 kapitlet. Vers 6. Där är jag lite fundersam på vilket ord det är där. Det är alltså när Jesus talar om att förförelsen måste komma, men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänkte sig ljuset i havets djup. Förleder eller förför, som det står i vers 7, om det kan vara det då som är, alltså som gör att de små stöter sig på Jesus. Det är ordet skandalon här också. Så det är det som Jesus nu säger när de går över till Getsemane. Denna natt ska ni alla stöta er på mig. Det kan inte ha varit roligt, och det förstår man ju också av den fortsatta dialogen. Och Petrus säger i vers 33, även om alla andra gör det så ska inte jag göra det. Och han säger igen, om jag så måste dö så ska jag aldrig förneka dig, aldrig stöta mig på dig. Så sa också alla de andra. Den här berättelsen som skjuter upp, så att säga, det som nu ska hända lite grann och som ökar spänningen i passionsberättelsen. Den har ju också det syftet att Jesus blir mer och mer ensam i sitt agerande. Han blir övergiven. Och det finns en slutsträcka som bara han ensam kan gå. Och därför så hör det också till Guds plan att alla skulle stöta sig, alla skulle skingras, alla skulle överge honom. Nu kommer vi då till verserna 36 till och med 46. Och får vi se hur långt vi hinner där, men jag tror vi ska läsa det i alla fall. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad, min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, så sa han till Petrus, kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad, min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Lägg märke till att de sov, alltså hela högen sov. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sen gick han till lärjungarna och sa till dem, ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit och människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Här finns också ett skeende som man kanske inte först lägger märke till. Det var som jag sa i inledningen, att den här natten var en vakenatt. Det var en påskvaka. Alla skulle vara vakna och sjunga och bedja och vaka och tänka på sista natten i Egypten. Den här vakan, den var så påbjuden, skulle man kunna säga. Och den kunde egentligen bara brytas på två sätt. Det ena sättet, som ett naturligt sätt, är soluppgången. Så när solen går upp, då är vakan slut. Och det var det man väntade på. Det andra sättet, som ju inte alls är önskvärt, det är att vakan bryts genom att man somnar. Så när folket somnar, då har man brutit vakan. Och det är vad vi ser i den här berättelsen. Och då är det inte bara så att en eller två nickar till lite grann, eller någon kanske somnar helt och hållet, utan alla bryter vakan. Och därför jag bad dig lägga märke till de där orden i vers 43. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de alla 12 sov, så tunga av sömn var deras ögon. Och lägg märke till vad Jesus hade sagt där i vers 38, då när han ska gå bort och be för första gången. Då säger han så här: min själ är djupt bedrövad. Och så säger han: stanna kvar här och vaka med mig. Det är hans sista önskan. Vaka med mig, var delaktiga i sången och i bönen. Jag våndas ända till döds. Stå tillsammans med mig i bön. Somna inte. Bryt inte vakenatten. Så var han borta en timme, står det. En stund står det väl översatt här, men det är samma ord som en timme. Han var borta en stund i alla fall. En kort stund, står det i vers 40. Och kommer tillbaka. Han säger i vers 41: håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Eller redan i vers 40 så säger han: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Det hör också till saken att, men de hade ju ätit en lång och god middag, och de hade druckit åtminstone 3 bägare vin, kanske till och med en bit in på den fjärde, så att de var lite dåsiga var inte så konstigt. Det var nog inte helt ovanligt att de blev tyngda utav sömn och att de satt och dåsade till och någon satt och nickade till. Men då hade man det, som en sorts tradition, kan man säga, i det judiska sammanhanget. Inte bara att man sjöng och bad, utan man såg om någon nickade till, då ställde man en fråga till dem. Och då var de tvungna att svara och redogöra för svaret. Man ställde frågor om vad som hade hänt i Egypten och så vidare. Jesus ställer fråga till dem när han ser att de håller på att nicka till. Det ingick också, så att säga, i reglerna som man hade den här natten. Men det är som jag sa tidigare, att den sista biten kunde Jesus bara gå själv. Och det ligger här i och med att Jesus kommer tillbaka, det är 3 gånger han kommer tillbaka, så ser man det här övergivenheten, hur den ökar och hur ensamheten växer starkare, tills han sedan hänger på korset och säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Den biten skulle han gå själv. I vers 38 så säger han också: min själ är djupt bedrövad, ja, ända till döds. Och där knyter han an till några texter, välkända texter i Gamla testamentet. Vi kanske inte tänker på dem eller associerar till de texterna, men Matteus gjorde det självklart. Så här är ytterligare exempel på hur han ger läsaren associationer till gammaltestamentliga ställen, utan att skriva det i och för sig. Och vad är det för bibelställen? Och ja, just när det gäller det där med att vara min själ är djupt bedrövad, så är det ju Saltarsalmerna framför allt. Titta i Saltaren 42 och 43. Den här som den underbara salmen: som gjort en trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför hans ansikte? Där brukar vi sluta citera. Men nu ska vi se fortsättningen. Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig: var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara, när jag drog in i Jerusalem för att fira påsk. Varför är du så bedrövad, min själ? Där har du anknytningen. Och så orolig i mig. Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Och i vers 7 kommer det igen. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig och så vidare. Vers 9. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig. En lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande ansatt av mina fiender? Det är som krossade man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Så kommer det igen. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och det fortsätter, ja det står till och med fortsättning av föregående psalm i psalmen 43. Andra versen där, 2b. Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning, må det leda mig, må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud min Gud. Det är ju det gamla introitus som vi har använt i högmässan förr i tiden. Men så kommer det igen då i vers 5. Varför är du så bedrövad, min själ? Varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Här när Matteus berättar om hur de kommer till Getsemane, så säger Jesus, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och plötsligt så lever de här saltasalmerna upp. Och inte bara själva citatet, utan hela saltasalmen, hela skeendet. Och allt det som de går igenom där den här natten och på morgonen sedan under förhören och fram till korsfästen, det blir som en illustration utav saltaren 42 och saltaren 43. Det finns också i andra texter, Jesaja 52, vers 13 och hela det kapitlet, och i Psaltaren 22, där finns uttrycken. Just det här uttrycket, min själ är bedrövad till döds. Det heter epsichemo esto tanato på grekiska, och gamla testamentet översattes ju till grekiska. Det är den översättningen som vi kallar för Septuaginta, 200 före Kristus. Där finns just den här ordalydelsen på de här ställena. Exakt den ordalydelsen. Epsyche mo eos tanato. Min själ är djupt bedrövad till döds. Exakt samma ordalydelse har Matteus lyft in i sin vers här i Matteus evangeliet. Så han har hämtat det precis som det står därifrån. Det är därför man kan göra de här associationerna, som jag sa. Jag har också skrivit upp femte Mosebok 21-22. Jag kommer inte ihåg vad som står där, men vi ska titta på det med. Femte Mosebok 21. Ja, just det. Det är en annan association. Vi ska bara läsa den då, och så ska vi titta på Jona 4:9 också. 21-22. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden, och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvedel. Förmodligen har jag skrivit upp den därför att den ligger i de här orden ända till döds. Min själ är bedrövad, djupt bedrövad, men den är bedrövad ända till döds. Jesus visste vad som låg framför honom. Han visste att det här som står här låg framför honom. Därför är hans själ djupt bedrövad ända till döds, till förbannelse helt enkelt. Och det vet vi ju särskilt när Lukas beskriver hur Jesus greps av ångest och svettades blod till och med i ett Getsemane. Så förstår vi vilken djup ångest natt som han hade i ett Getsemane. Jag har också skrivit upp Jona 4:9 och ska läsa det med. Jona, ni känner igen berättelsen. Ja, där finns det uttrycket också, ja. Jona 4:9. Då har Jona blivit arg på Herren därför att Herren har skonat Nineve. Och Gud säger till Jona, men har du verkligen rätt att vara arg här nu? Och Jona svarar, ja, jag har rätt att vara arg ända till döds, står det. Det är samma uttryck. Om man bara tar det uttrycket där, ända till döds, och gör den här associationen som vi har talat om tidigare. När Matteus nu talar om att Jesus är bedrövad ända till döds, och uttrycket ända till döds finns hos Jona. Och vart går associationerna då? Ja, då går det till han som var i den stora fiskens buk i 3 dagar eller 3 nätter. Och som sedan uppstod ur fisken ifrån de döda, bildligt talat. Alltså Jona tecken var ju omtalat i Matteus evangeliet minst på ett par ställen tidigare, har vi sett. Så på det sättet så formulerar sig Matteus i sin passionsberättelse på ett sånt sätt så att det väcker alla de här associationerna till liv. Hur Abraham ska offra Isak, saltarsalmer som man inte haft en tanke på och lever upp till och med i detaljer. Profeten Jona blir levande, hela mönstret i Zakaria blir levande och så vidare. Och så ser ni hur hela gamla testamentet blir som en enda stor profetia om det som Jesus går igenom. Det är ganska fascinerande, måste jag säga. Där vi får sluta med det, tror jag, att bara påminna om och konstatera hur Jesus ber. Jesus har ju nämligen en gång tidigare i Matteus evangeliet undervisat sina lärjungar om hur de ska be. Och då hade vi ganska lång utläggning på det. För jag sa att det var sannolikt inte så att han lärde dem Fader vår utan till. För det är olika versioner i de olika evangelierna, utan det är ju ett mönster. Dessutom fanns det ingen avslutning, kommer ni ihåg, i Fader vår. Utan bönen ska inte avslutas, utan den ska levas och bedjas hela tiden. Det här mönstret som Jesus lär sina lärjungar, att först helga Guds namn, sen be om att Guds vilja ska ske här på jorden som i himlen, och sen först sedan be om vårt dagliga bröd och så vidare. Det mönstret kan man hitta också här. Det börjar i vers 39 med att Jesus ber Fader vår, eller min fader. Det fortsätter i vers 39 med att han säger, inte som jag vill utan som du vill. Det fortsätter i vers 41 att ni inte kommer, bed att ni inte kommer i frestelse. Och i vers 42, låt din vilja ske. Så Fader, inte som jag vill utan som du vill. Att ni inte kommer i frestelse, låt din vilja ske. Det är det här mönstret som vi känner igen ifrån Fader vår. Och där så måste vi nog dra streck för idag, och så får vi fortsätta där med den bönen nästa gång. Och läsa vidare om hur Jesus fängslas.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 72 du fick höra, och vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30 och är i närradion på måndagar klockan 19. Härefter kommer sändning från Radio MF, och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och det här var alltså en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Producent och tekniker och Ulf Gustafsson. Ha en skön och välsignad vecka.